There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, jag har tagit mig upp till Gävle och får stora nöjet att träffa Thomas Bibland Berglund. Och tesen från mig lite grann, jag vill prata om en väldigt massa saker, men jag... Bibland, det kommer från Piteå, och Piteå i mina huvuden, det är liksom... Stefan Persson, Janne Asplund, hela vägen fram till många skickliga, bra spelare. Alltså, finns det kvar något Piteå i dig när det gäller ledarskapen?
Jag tycker det är svårt att säga om det finns kvar något Piteå. Men det var mycket fokus på hockey i den stan. Det har det varit i många generationer, om man säger. Så att, det är de namn du räknar upp där. Det har varit, om man jämför med övriga länet, så har ju Piteå fostrat dubbelt så mycket som övriga länet tillsammans. Och det är inte vilka spelare som helst heller. Så att det är svårt att säga om det finns något direkt Piteå och sådär. Men ja, man är ju fostras för det man är. Och jag vet inte om jag hade varit annorlunda om jag var uppvuxen någon annanstans. Men...
Varför tror du att Piteå har fostrat så många duktiga spelare för?
Ja, det är svårt. Jag vet inte. Det är faktiskt svårt att säga. Jag har inget bra svar på det. Men det är en trygg stad att växa upp i. Det är en... Jag tror att man får många bra ledare. Fräcka Fredrik som bland annat. Ja. Nu blir jag nöjd när jag nämner hans namn.
Exakt.
Nej, men jag tror många har hjälpt till att skapa en bra grund för de spelarna. Bland annat han och sen många andra också. Så att det är svårt att peka någonting i övrigt. Men bra ledare och trygga uppväxtformer.
Vilken såg du upp till när du började spela? För du menar Lasse Edström, Renberg, Hurt. Ni hade några killar som var några år emellan varandra där, men liksom vem var din idol när du växte upp?
Lasse Hurtig spelade, jag kollade mycket på Pites matcher. Pite var ganska bra då, de var i samma klass som Luleå i början på 80-talet, så att han, det var väl han man tyckte var, han gjorde mycket mål och liksom han får omkring med mustaschen
och stängt
in, han var riktigt bra. Sen började de värva till Västerås då. Men han var väl det man tyckte var bäst i Pite. Sen hade de Peder Stenberg, den som skjuter hårdast någonsin i hela världen, tror jag. Han är en rajtare med dåtida träklubbor. Han frågade Pekka Lindberg ska få det. Det var ingen överdrift. Han var också en profil på sitt sätt. Så de två var väl de som var upp till mest, tycker jag.
Det är skönt att några var häftiga på den här tiden. Alltså, mycket derby, Luleå, Piteå, Boden, ja. Kiruna. Det var
på ett annat sätt. Och det var mer engagemang, mer folk på matcherna. Och många bra spelare faktiskt. Som jag tror med den konkurrens som finns idag skulle många av dem att spela elitserien. Eller SHL.
SHL, ja. Sport för dig, jag med. Sen, du som spelare, kan du beskriva lite grann som spelare sen? Och jag har min bild klarare. Hur beskriver du dig själv som spelare?
Jag tycker som ung spelare så var jag... Jag hade bra händer med, om man jämför då. Jag hade bra spelsinne. Ingen speciell skridskoåkning. Men jag levde mycket på mitt spelsinne och lyckades skapa mig fördelar den vägen. Sen, ju länge man kom upp, man fick kontrakt med Luleå och så lyckades jag ändå hitta min roll. Jag förstod tidigt vad jag var bra på. Jag var inte den som hade bäst skott. Långt ifrån, kanske sämst skott till och med. Jag hade medioker skridskoåkning. Jag var inte fysiskt stark så där och hade ingen direkt ekonomisk åkstil, men men jag hade bra spelsinne och liksom kunde läsa spelet bra, var på rätt position, lärde mig hur jag kunde vinna fördelar för att laget skulle vinna. Så att jag tror att jag hade en bra självbild över vad som spelare, och det hjälpte mig mycket under åren.
Luleå Hockey byggde ju sin verksamhet sakta men säkert till bättre och bättre också. Hade ett par riktigt starka upplagor där i samband med SM-guld och grejer. Alltså det... måste vara häftigt att ha fått vara med på den här resan som ledde fram till att ni blev bäst i Sverige helt enkelt.
Ja, vi hade hela 90-talet, är ju, tyvärr fick vi bara ett guld, men vi hade ju kunnat få så många mer, många som vi strulade bort. Vi hade bland annat här i Gavlerinken hade vi ju, ledde med 1-0 sista femte avgörande, det var fem matcher på den tiden, så att 13 minuten så gjorde de 1-1, snabbt 2-1, men de hade inte haft en farlighet innan det, så guldet var som i våran hand. Hade chans att avgöra hemma också fjärde matchen, men det föll vi ihop. Det ringde våran klubbdirektör till mig innan vi skulle åka till matchen och bad vara respektive och ta fram någon fin stass vi skulle ha när vi skulle fira SM-guld. Så det blev lite fel. Hon började fråga, vad ska du ha på där ikväll när vi vinner? Så det var lite...
Fel fokus där.
Det var lite taktiskt dålig timing. Men det var... Så det var grymt att torska den 93. Där hade vi våran hand flera gånger, men tyvärr. Sen var vi då... Men sen hade vi läge 95 också. Vi hade Brynäs återigen. Så vi ledde med 2-0 i matcher. Sen var Brynäs tre sadden i rad. Vi hade skott i ribban i två av matcherna, men de lyckades vinna. Och det var ju grymt. Vi hade fått möta HV i finalen som vi hade haft. Vi hade vunnit alla matcher lätt tidigare under säsongen. Så att jag tror att det försvann. Tappade vi ytterligare ett guld. Vi hade ett kanonlag, nästan det bästa laget då tycker jag. Med Mika Niemeren och Jarmo Myhlis var med även då. Vi hade ett riktigt, riktigt bra lag. Elge Petter som var med det året också. Sen så 97 hade vi också en jätteläge att vinna. Vi vann 3-0, kvartsfinal, semifinal. Mötte Färjestad i final som hade fått gå fem matcher mot Leksand, varav en match avgjordes i sjätte perioden och de var helt slitna. Vi hade som räknat in det guldet lite. Men torska första matchen och vi hittade som aldrig riktigt tillbaka tyvärr. Så att jag tycker vi har kastat bort tre guld. Vunnit ett i och för sig. Men
berätta lite om SM-gulds, ja egentligen finalen mot Frölunda. 1996, mitt emellan där, ni var grymma. Jag satt och tittade på den där matchen och upplevde dem som ett... Jag gillar ju rätt tuff och fysisk hockey, men det var ju alltså, satan så tufft det var. Det är bland det brutalaste hockey vi har sett här i Sverige. Hur upplevde du det?
Ja, det var ju så. Det var ju mycket, väldigt fult spel med klubbarna och det fick ju... Jag tror att det var det också som fick publiken att gilla det så mycket. De visste att jag skulle teka mot Peter Berntsson. De visste att jag skulle få en klubba i nacken. De visste att han skulle få en spiring av mig sen i magen. Det var liksom de där duellerna som man kan sakna i dagens hockey. De fanns där då. Det var Micke Lindlar mot Christian Rotto. Och det var Skugga mot Jantorna och så vidare. Det var sådana små dueller hela tiden. Det var ganska brutalt spel faktiskt. Men det var ingen som gnällde, utan det var... Alla körde, gav och tog. Det var ganska skönt på, tycker jag. Det var skönt klimat på så sätt. Det var inte det där gnällandet i media och liksom domarna, utan vi körde och det var ge och ta.
Ja, det är legendariska finalen. Ja. Christian Rott och han... Ja, och så Frölunda Borg, den här tätheten.
Ja, den matchen, sista hörande matchen, den var ju helt... 10 000 som packade sillar där. Det var helt otroligt. Det kommer jag aldrig att glömma. Det är väl det största hockeyminnet man har på uppvärmningen. Där man kunde inte prata med varandra. Det var sånt otroligt tryck i den där lilla hallen. Alltså. Så det var riktigt, riktigt sköna minnen faktiskt.
Kommer hockey någonsin att ta sig dit igen? När det där liksom trycket och vad ska jag säga... Om man får prata om ett sportsligt krig. Krig är ett starkt ord, men alltså jag älskar när det blir verkligen vi mot dem. Och sen är väl allting överspelat, då kan man vara vänner. Men just vi mot dem, kan man ta sig dit igen, tror du, på något vis? Jag upplever att det där har försvunnit ganska mycket.
Jag tror att i takt med att det har blivit lite mer välkammade spelare under min tid i Luleå, så tycker jag att det var väl otroligt fina grabbar, snälla grabbar, schyssta grabbar, men inte den här kravbilden på varandra, inte den här att man såg fördelar med att liksom haka någon och spela lite småfult, och det är lite mer polerat nu. Tidigare var det lite mer, man såg fördelar i allting. Kunde man dra omkull någon, i knävecken så att han ramlade och kunde få ett fel, då gjorde man det. Man tar inte samma fördelar längre. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt, men någonstans så gillar publiken att se de där små bataljerna.
Absolut. Är du under alla dina år som spelare, vilken ledare har betytt mest för dig?
Ja, det, det är svårt att säga. Jag tycker att jag har haft många bra ledare från ungdomsåren. Stig Jonsson hade vi som ungdomsledare under mina första år, som var otroligt duktig pedagogisk och så vidare. Betydde mycket för mig. Osten, Ulf Tavola, Fredrik Lindfors, Lasse Lingen. Jag har haft många bra ledare. Och det är svårt att säga. Den som har gjort mest avtryck är väl Osten, med den kravbild han införde på spelarna. Han var... Det beundrar han för att han var så pass hård även mot stjärnan. Det var inte att de fick någon särbehandling. Och det, någonstans det tycker jag är den rättvisa grejen, tycker jag. Och den här kravbilden tycker jag att han hade... han bidrog till framgångarna på ett bra sätt på grund av det, eller tack vare det. Ulf Tavola hade andra för han såg till att skapa trivsel. Såg till att lämna mycket förtroende till spelarna. Han litade på dem. Också, det finns olika sätt i framgång. Det blir ju inte bara att den ledaren är, liksom, det är det som bara är framåt. Det gäller att försöka ta det bästa från alla, tycker jag. Jag tycker Tavola också var bra på sitt sätt, måste jag säga. Men väldigt olika ledare har jag haft. Men man försöker snappa upp det bästa från alla. Då.
Är det någon ledare som du känner att liksom, den här rackaren, han passar mig lite bättre? Gillar du krav eller gillar du att ta ansvar eller på något vis? I vilken miljö har du trivts bäst, om man säger så?
Ja, men det var väl egentligen under Osten-åren som jag hade min... Eller Oster och Tavola egentligen, det är svårt att säga. Jag stod ändå högt i kurs där i och med att jag alltid... Han visste vad han fick av mig på isen. Så att jag fick mycket förtroende. Spela boxplay, gå in och teka. Känsliga lägen. Tavola fick jag också mycket förtroende av. Jag fick styra i min femma. Och blev assisterande tränare och så vidare. Och fick vara med på alla de här beslut som skulle fattas. Och också ta mitt ansvar som en ledare i laget.
Jag tyckte alltid det var en riktigt jobbig jävel att spela mot. Det är han igång den här på den svenska. Jävla bulan och hugger och kör som en rackare. Förstod du någon gång liksom, var det liksom vilka signaler du skickade till motståndarna hela tiden? Eller var det liksom, hade du det mer än du gick ut på isen?
Nej, jag tror att det är mer att vara sig själv lite grann. Att man får försöka spela utifrån det man själv är, med intensitet och passion och så. Och kunna hitta ett sätt att bidra för att laget ska vinna. Det tyckte jag. Jag var ju mer en lagspelare än en individualist. Utan jag försökte se fördelar där ute. Jag kände att jag låg lite efter, kunde jag se till att ramla snyggt in i en spelare så att den killen ramlar. Jag ser inte den typen av spelare nu. Utan då åker man hellre en båge för att hämta fart. Utan man såg till att göra allting. Det var faktiskt, jag tycker jag var smart på isen på så sätt. Att man såg till att skaffa sig fördelar hela tiden.
Vilja vinna, det är liksom lite...
Ja, det
tävla.
Ja, det är tävla, det kan jag säga. Det är ingen överdrift. Jag älskar att tävla. Det var under de åren 96 när vi vann guld, så var det ju... Vi hade ju de femmorna där jag spelade med Robert Norberg, Johan Strömmar, Janne Matschig och Peter Nilsson. Vi mötte man Skuggan, Korsera och Lasse Hurtig på träning. Det var fullt krig. Eller Micke Lindholm, Thomas Holmström, Rosén. Det var ju... Liksom det var världsträningarna var mycket, mycket hårdare än vad matcherna var. Och det är ju den tävlingsmentaliteten som har fostrat så många spelare. Den kände jag att jag hade med mig. Utan att det skulle vara spektakulär. Men jag hittade ett sätt att bidra till lagets framgång.
Efter att sluta spela då, 04-05, lockout-säsongen där. Var det givet att du skulle gilla in i ledarsvängen? När blev det aktuellt att bli... tränare och coach?
Nej, men det var någonstans när man var spelade som center, så hade man ju någonstans en given ledarroll i sin femma. Det är lite annorlunda. Förr i tiden hade alltid, när man spelade center, så fick man en tavla för en match och man fick dra upp riktlinjer för sin femma man skulle spela. Så alla femmer spelade lite olika spel och så, men jag har alltid sett mig själv som en ledare och var intresserad av lösningar, hockeylösningar. Hitta saker på isen som man kan dra fördelar av.
Den här lägga ut, jag är uppvuxen nu mer eller mindre samma tid som dig. Vi hade på Gavlerinken, så kom Hans-Ivar Engvall in med, och hade man kaffe och så fick man en mazarin eller en chokladboll, och så låg det en tavla och så låg det en whiteboardpenna, och så stod laget femmorna upp och så sa han: grabbar, ta en kvart här och prata igenom hur ni ska spela eran femma. Ja. Hur skulle det funka nu om man gjorde så med laget?
Jag tror inte att det skulle funka lika bra. Sen jag vet inte om en svaghet som ledare, men jag skulle inte vilja lämna ifrån mig så mycket. Utan man vill ha en, eller jag i alla fall vill ha en röd tråd i det vi håller på med, så att alla vet vad man ska göra där ute. En annan sak, anledningen till varför man inte kan göra så, är att nu spelar man ju med tre backar och fyra kedjor, vilket innebär att att man har inte samma backar med sig hela tiden. Sen kan man ju dra vissa in i kedjorna och i backparen kan man ju prata, som alla känner varandra lite grann. Men någonstans är det lite det optimala hade varit att hålla ihop en hel femma. Jag kommer ihåg när vi spelade 96 med Petter Nilsson och Matsching som backar. Vi hade ju otroligt många varianter. Teckningsvariant. Vi gjorde säkert 15 mål på en säsong på en teckningsvariant som vi körde. Då fanns ju inte tv på samma sätt, så de kunde inte granska det och läsa det på samma sätt.
Men ni var så samspelta?
Ja, samspelta och visste vad den andra skulle göra. Och då var ju Strömmal och Nobe inblandade också i den där varianten. Sen hade vi mycket varianter man kunde prata om som man lite grann glömmer bort nu. Eller glömmer bort det gör man inte, men det är så pass mycket annan information så att man måste ta det i ett senare skede. Det är inte högsta prio, men det är många speltekniska detaljer som man har stor nytta av att vara samspelt i. Och när man spelar höll ihop 3-5.
Skulle man kunna gå upp och spela med 4-5 istället och jobba hela? Är det för mycket att spela med 8 backar?
Nej, jag tror inte det. Men det bygger på att man har kvalitet också. Men det är ju absolut. Det är, många backar är vana att få mycket istid. Och nu är det så ofta stor kvalitetsskillnad på första back och åttonde back. Så att det blir svårt, men det optimala hade varit om man kunde hitta liksom en att bli mer samspelt och spela mer tillsammans. Så det tycker jag i alla fall.
Undrar om inte Djurgårdens torpedhockey på väg tillbaka där man spelade med 2 centra och 2 forwards och en back, så att man får åka ännu mera skridskor. Jag tror att centra är bra att försvara sig också. Jag ser inte riktigt vad anledningen till att spela alltid med 2 så kallade backar inne. Kan Fedorov spela bra back i Detroit de sista 4-5 åren, så kan man hitta fler centertyper. Det är svårt att hitta för sig, men bygga det rörliga spelet på ett annat sätt framöver. Hur gick det till då? Du och Jonas Rönnqvist parade ihop sig och hamnade i Piteå. Blev ett coachteam för ett ganska många år sedan. Vad hade ni för tankar med det? Du och Jonas, ville ni på något sätt testa massa idéer? Eller vad var tanken med det?
Nej, men vi är bra kompisar, jag och Jonas. Vi har pratat mycket hockey. Vi satt bredvid varandra i omklädningsrummet och man diskuterade om övningarna var bra eller dåliga. Och vi hade som en bild, en klar bild tycker jag. Vi var ganska eniga där om hur vi ville att hockey skulle spela. Och spela, så var grymt sugen på att ta ett lag. Och då fick vi ta Peter tillsammans då. Och det var ju... Vi var ju helt övertygade om att det här spelet kommer att förändra världen. Och det blir lite grann där, så att vi trodde att vi kunde allting. Och så att vi kan vinna mot vilket lag som helst. Nästan med ett lag. Men så är det ju inte. Men lite grann var man... Det var ju en skön inställning, och vi vann ju allting. Jag tror vi förlorade en enda match i grundserien. Sen var vi ytterst nära att gå upp till Allsvenskan, men det surade till sig i slutet. Men vi gjorde två bra säsonger med Peter. Vi vann nästan varenda match. Det var i slutet. Vi var något mål ifrån att gå upp till Allsvenskan båda åren. Så det var Guds försyn att vi inte gick upp. Så att, men vi har alltid haft ett sätt att tänka hockey som har varit likvärdigt och vi passar bra ihop på så sätt.
Fanns det någon tanke, Jonas, som åkte till Almtuna, och du, vad gjorde du då?
Jag gick till Luleås J20-lag som tränade 3 år. Okay.
Fanns det en tanke hela tiden att på något sätt ni skulle para ihop igen och köra Luleås A-lag eller ett A-lag någonstans?
Ja, det fanns ju en tanke. Det gjorde det absolut. Att vi höll ju kontakt hela tiden och prata hockey och sådär, fast där vi var ifrån varandra sådär. Så att den tanken fanns ju, att man var sugen på det.
De här 4 åren i Luleå Hockey då, som du, Jonas, Roger Åkerström, Daniel Henriksson, vad tar du med från de här 4 åren? För att det ni gjorde, det säger att ni förändrade hockeyvärlden, men ni förändrade väldigt mycket. Ni gjorde saker som inga andra lag hade gjort tidigare. Ni införde en helt annan, intensivare hockey när man inte tar kontakt, när man på något vis spelar en väldigt hårt åkande, pressande hockey.
Ja, nej, men det var ju 4 otroligt roliga år. Det var ju fortsatt på den vägen som jag hade kört med juniorlag och Jonas hade kört med Almtuna, på det sättet vi hade spelat i Piteå också. Försökte förändra naturligtvis lite grann också, men haft, men det var ju en liten revolution. Många var inte beredda att möta den typen av intensitet, för att styrspelet var ju lite implanterat hos alla. Nu blev det att man ska checka bakom mål, och det var helt okej att liksom spela mer aggressivt, även om man skulle missa någon gång. Skit i det, bara checka hem då och jobba stenhårt. På så sätt så det blev en liten ny era. Vi planterade lite grann ett nytt sätt att tänka, ungefär som när Djurgården kom och tog hockeyn. Jag tror att många lag har börjat spela med överbelastning, och många lag har tagit efter det här hårda pressen och så vidare. Så det blev ett nytt sätt att tänka för många. Många fick liksom skriva om sina övningar och spelböcker, om man säger så.
Nej, det var ett paradigmskifte, tycker jag. Roger Rönnberg och Kyrre hade vi kört året innan och precis hängt kvar.
Det var två år innan.
Året då gick de till slutspel. Eller klarade ju inte att kvala.
Nej, de gick inte till slutspel.
Inte det, blev nio eller tio och sådär. Och sen då sex månader senare så var ni ett topplag i elitserien SHL. Så att det gick väldigt, väldigt fort.
Men det var en rolig tid, dels med kompisar allihop, och vi har spelat ihop, så det var otroligt rolig tid att vara tillsammans och träna, men också att vi lyckades genomföra den här typen av spel och kunna motivera det för spelarna. Sen lyckades vi också, vi var ju högst delaktiga, tycker jag, i och med att vi fick sportsliga framgångar, att få Luleå Hockey på fötter igen. Man hade inte mycket pengar i kassan, i princip noll, och sen stod man på 20 miljoner, och det är inte bara våran förtjänst, men vi var delaktiga i det, i och med att vi ledde laget till sportsliga framgångar.
Ni gjorde lite guld av gråstenar ibland, kan man väl säga. Ni hittade talanger, ett gäng allsvenska spelare, i Almarsson, Albrandt, ett helt gäng med killar som på något vis kom upp dit och fick en nytändning av sin karriär. Varför tror du det? Att de på något sätt kunde varva igång under er?
Jag vet inte. Hjalmarsson var ju en talangfull spelare när han kom. Han var ju ganska ung då, men han har ju visat att han kunde leverera bra hockey även efter när han lämnade oss. Jag tror att det passade många spelare att de kom från allsvenskan. Man hade inte så mycket krav på sig. Vi visste deras styrkor och så vidare. De hade ett ganska enkelt spel att förhålla sig till. Just att det inte blev så komplicerat, utan man fick gå in och få ut sina energier, åka skridskor. Man fick jobba hårt, korta byten, in igen, in och bidra och så vidare. Det var inte så mycket läsning, spelläsning, och det tror jag att många spelare tyckte var bra.
Hela tiden bedömer.
Man kommer ju alltid till en bedömning förr eller senare, men det blir mindre av den varan. För det är svårt också att sätta ett spel som, om du ska ställa krav på spelare, om du bara har med bedömningar att göra, då går det ju aldrig liksom att plantera en kravbild på spelarna. Ja, men jag bedömde det så. Ja, men ja. Vad ska man säga då?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vissa klara regler man ska göra. Det får inte bli för mycket. Vi vill inte ha robotar, men man vissa klara regler tror jag alla mår bra.
Så kommer jag till det sen också med ditt och Petters intåg här i Brynäs. Men sen efter de här 4 åren, då blev det paus. Då kände du att du och Jonas och någonting, nu kände att du kliver av. Nu tar vi time out från det här.
Ja, det var, vi har hållit på som tränare i nio år efter avslutad karriär. Så att kände att att jag skulle må bra av att ta ett litet break från hockeyn. Och det har varit skönt att vara borta faktiskt. Det är ungefär som att lösa ett korsord. När du lämnar korsordet och kommer tillbaka sen så hittar du lösningar. Så att jag känner själv att jag har mått bra av det.
Vad har du gjort under den här tiden?
Nej, jag har tagit lugnt, varit mycket med familjen och ja, bara egentligen tagit lugnt. Mm.
Men sen ringer Stefan Bengtsén, sportchefen i Brynäs. Hur gick det den till? Var det bara liksom ett samtal? Tjena Bulan, jag vill att du kommer imorgon och gör det igång. Eller hur går det sånt där till?
Nej, ja, men det var snabba ryck. Vi hade väl haft lite kontakttider och sådär. Men jag fick ett samtal, frågade om jag var intresserad och så snackades vi vidare. Det blev en snabb lösning på saker. För det var tvungen att bli, skulle det bli av så var det tvungen att det skulle bli en snabb lösning. De kände att de hade kört fast med nuvarande tränare. Den tränartiden de hade och ville ha en förändring.
Vilka tankar gick i huvudet på dig när Brynäs ringer? Du har ju mött dem här hundratals gånger på alla nivåer och tränat mot dem och spelat mot dem och så vidare. När du tittade på laget och vad gjorde du för analys?
Nej, men jag tyckte att det fanns bra potential i laget. Hårda backar, spelskickliga backar, skickliga forwards och så vidare. Hårt jobbande forwards. Jag tyckte att det var en... såg ut att vara ett intressant lag. Sen var det ju skadebilden var ju tuff i och för sig, men jag tyckte ändå att det var ett slagkraftigt lag som borde ligga högre upp.
Och analysen då i spelet som du känner, jag menar, du och Jonas har jobbat i Piteå och i Luleå och så vidare. Vad var det du tyckte saknade i spelet? Om du tittar på spelare för spelare så kändes det bra, men i spelet, vad saknade du där?
Jag hade ju följt Brynäs varje match, man säger. Man hade ju sett honom match då och då, men jag tyckte att de hade mycket bra saker offensivt. Många skickliga spelare, bra första line som skapade mycket. Kanske lite väl mycket som kretsade kring dem, men de fick då ett väldigt tungt lass. När de inte funkar så var det svårt att få produktion av det hela. Men jag tyckte att det fanns mycket att göra i boxplay. Jag tyckte att det fanns mycket att göra i pressspelet, att få en tydlighet i spelet och att alla skulle må bra, att få en viss uppstigning och en viss tydlighet i spelet.
Jag har själv aldrig kommit in så där mitt under säsongen, har inte du heller gjort. Hur liksom var ambitionen när man kommer ner, man möter ett helt nytt lag mitt under en säsong? Hur liksom, vad gjorde du i början? Vad ville du åstadkomma direkt från första början?
Från början ville jag åstadkomma att först och främst presentera oss, vilka vi var och vilken hockey vi ville spela, och presentera spelidén för spelarna och lätt rösterna flöda fritt där inne. Ett lag som är lite stukat är ofta lite mer mottagliga för förändringar och Mina Petters bedömning och övriga som man har hört av som jag tycker att det har varit väldigt positivt, alltså rent själva speländringarna och så. Så på så sätt, vi gick igenom spelidén och
visade du video? Visade du
Nej, vi hade ingen video, utan vi hade enbart teoretiskt. Sen har vi visat video nu när matcherna har kommit igång. Men det är ganska tydligt, man kan visa ganska tydligt tycker jag. Vi bedömde inte att det var svårt att visa video. Det gick inte att visa på Brynäs för de hade spelat ett annat spel.
Och du ville inte ta liksom några gamla Luleå-bilder?
Nej, jag ville inte det. Utan vi valde att göra så. Jag tyckte att det blev... att det var tydligt ändå, tillräckligt tydligt. Sen går det inte att förändra världen på liksom på så kort tid, men vi ville göra de här viktigaste förändringarna i egen zon, i boxplay, i pressspelet, i forecheck och så vidare. Visa vad vi verkligen vill, och det tycker jag, det har mottagits bra. Tyvärr har inte resultaten varit i paritet med hur spelet har sett ute på banan, men det är en annan femma. Det är helt övertygad om att det kommer att komma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jättespännande att få komma in i en grupp och få börja påverka den hela. Jag skulle vilja höra hur man kan borra lite grann i små grupper? Vilka spelare vänder man sig till? Tar din kapten lite extra? Hur får man fäste för ett... Du måste både prata laget helt, mindre grupper. Hur gör man? Jag tycker det är jättespännande ledarskap.
Ja, nej, men det är ju en komplex situation att man kommer in mitt under säsongen. Det gäller ju att liksom inte överösa spelare med information. Till slut blir det korvstopp. Utan man får ju försöka ta det lite grann piece by piece och försöka plantera in det vi tycker är mest viktigt. Sen får man komma med detaljer lite grann sen när saker och ting har satt sig. Så vi har både haft diskussion i hela gruppen. Vi har försökt prata mycket individuellt med spelarna och i femmorna. Det har varit väldigt mycket små möten. Men ändå försökt ha det med känsla så att det inte ska ta fokus från vad som faktiskt ska göras under matcherna. Så att det känns bra att vi hittar en bra balans. Så det är egentligen bara sista matchen nu mot Linköping som vi tycker att vi inte gör en bra match. De första tre har varit väldigt bra sett prestationen. Så.
Men du åker bort och kör, jag får ju tuffast möjliga upp, alltså borta Växjö på fredag och sen har du Leksand borta på en lördag. De två fighterna, vad hade ni för, liksom, för målbild med spelet då? Du vill spela en offensiv och aggressiv hockey. Hur tänkte du och Petter och Jenny Larsson på de två fighterna?
Ja, men vi tänkte att vi vill komma in och plantera det spelet direkt och det tyckte jag vi gjorde mot Växjö. Vi skapade första 5-6 minuterna har vi fem jättebra chanser att göra mål. Men jag tycker vi gör en bra match då. Vi fick se precis det vi ville se. Hård forecheck, ansvar, tredje hem, hård press i egen zon, vinn pucken snabbt, bra boxplay. Det var mycket som var jättebra. Tyvärr så faller vi på lite små individuella misstag då, där vi slarvar och tar lite för stora risker, tyvärr.
Men det fanns ingen sådär två borta matcher på raken. Vi spar lite energi, vi åker ner och spelar ett bättre försvarsspel och uppträder lite aggressivare utifrån positionerna längre bak och försöker gnida till sina poäng. Utan det ville in och bara...
Ja, det finns ingen, fanns inget alternativ så. Det tycker inte jag. Utan det ville vi plantera vårt spel direkt. Och det fanns inget alternativ att börja spela på ett sätt hemma. Vi spelar på samma sätt. Både hemma och borta för att skapa en tydlighet.
Bulan Berglund som ledare. Vem är Bulan Berglund? Assisterande med Jonas Rönnqvist, men ändå på något sätt tagit stort ansvar hela tiden. Men jag känner dig som spelare också, vill ha ansvar. Men vem, om du kan beskriva dig själv som ledare?
Ja, men först och främst, jag har väl egentligen aldrig sett mig som en assisterande tränare. Så, ingen ont om assisterande tränare, men jag har alltid sett mig som en ledare. Försöka få en helhet, skapa den här helheten och sen delegera till assisterande tränare saker till som har väl blivit gjorda. Jag och Jonas, anledningen för att jag valde att jobba som assisterande var för att jag och Jonas alltid haft ett bra samarbete och sett hockey på samma sätt. Annars är det svårt att tänka mig att jobba. Jag ska aldrig säga aldrig, men det är svårt att tänka mig att jobba som assisterande med någon annan. Som en annan filosofi som mig. Sen så känner man ju ändå att man vill testa, eller jag känner att jag vill testa vingarna som head coach. Och då dök det här upp och jag tyckte det passade riktigt bra. Dessutom får med sig Petter Nilsson som jag jobbar med i juniorlaget tidigare och som vet exakt, vi har också, han vet exakt hur jag vill ha det och jag vet att Petter är en ruggigt bra ledare och duktig på backdetaljer och så att det var perfekt att få med sig honom.
Men om man ska beskriva sig själv som ledare, om man kan hitta något ord, man är auktoritär, passionerad, delegerande. Om du kan hitta någon från själv som ledare?
Det gäller väl att ha många och kunna behärska många olika bitar. Men jag tror att det är viktigast att vara det man själv är. Att man inte låtsas vara någon annan. För det tror jag spricker i slutändan. Utan jag är ganska het av mig. Jag är ganska intensiv av mig. Och det tror jag spelare känner av. Jag är engagerad. Det tror jag spelare känner av. Sen gäller det att... Jag tror inte på att skrika och skälla på spelarna och leva jävel i boset. Det tror jag. Eller på samlingarna och så. Sen i boset kan det bli lite hetare stämning, lite mer intensivt. Men det är återigen, hur är man som person? Sen får man ju alltid tänka och försöka lägga band på sig själv när man tror att det här blir ju nackdel för laget om man håller på att behöva räka huset allting. Men just att ha en intensitet och en passion och försöka få spelarna att jobba efter det mönster som vi vill. Det tror jag är viktigt. Att även kommunicera inne i båset med spelarna. Så att andra ser tiden i Bås under matchen som ett sätt att utbilda spelare.
Mm. Vad är det som gör att du, när du ledsnar ur på en spelare, när gör du det? Alltså, vad är det som händer när du tycker att en spelare nu får fan räcka här?
Nej, men det tycker jag när man inte följer de här givna reglerna som vi har utan puck, att man är lat i backchecken, man struntar i solklara regler och Det har inte hänt nu, tycker jag. Man kan alltid förbättra detaljer, men ambitionen har varit helt rätt nu. Och det är samma sak i Luleå när vi hade spelat där. Det var ytterst få gånger man var tvungen att vara riktigt irriterad. Mm. Utan när man bara tydlig så tror jag att alla vill ju göra bra saker för laget. Mm. Det är ju utgångspunkten, att alla vill göra det. Sen blir det upprepade gånger att spelare inte gör det, då får man ju ta det. Då man kanske, det kanske är jag eller Petter som har gått ut med för otydlig information. Mm. Men att man pratar med spelarna och försöker vägleda. Men att man gör det på ett humant sätt, det tycker jag är viktigt. Att man inte får fram och är otrevlig mot spelare. Så. För jag tror att det är viktigt att man ska umgås så nära den så lång tid. Så att, det är viktigt att man har en bra relation till varandra. Mm,
självklart. Men när man hoppar på ett jobb så här nere hoppar in i torktumlaren igen så här, man får ganska kort tid på sig. Hur ser det ut hemma? Hur ser din familjesituation ut?
Jag har tre grabbar, 13, 11 och 6 år, så att det blir svärfar och min pappa och min fru som får dra ett tungt last.
Men hur gick den diskussionen? Det är ju smack,
så
det bara.
Lite grann så var hon lite förberedd på att jag skulle kunna åka en sväng. Mm. Så att vi hade haft en dialog innan om att
dyker upp någonting som...
Ja, vi hade en backup, så att det är folk runt omkring som har fått som har fått ställa upp lite grann. Det är lite en som är 6 år och går i förskoleklass och så vidare. Det är klart det blir mycket. Hon jobbar heltidsjobb, någon gått ner lite i arbetstid och så vidare. Så att, men det är lite tuffa papper, så det håller inte länge tid. Skulle jag flytta över ett helt år, om det ska vara så, ska jag ta med mig familjen, ska jag aldrig flytta länge tid. Nu var det 3 månader det handlade om. Och vi bestämde att jag ska köra den här tiden. Det var... Men
du ser det inte längre än 3 månader?
Nej, vi har sagt så. Och det sa jag och Brynäs tidigare, att vi får känna. Vi kör det med 3 månader, så får vi känna på varandra och se hur vi känner efteråt. Och det tycker jag är fair.
Massor med målchanser och lite mål, lite mentalt klippta kanske lite grann där. Liksom, hur jobbar man med ett lag som ändå på något sätt spelare för spelare? Jag vet att Sundqvist, jag vet att Ollas, jag vet att Entefelt är skadade, men tittar man truppen för spelare så ligger man ju på fel plats i tabellen. Hur jobbar man med den mentala biten? Kommer det ifrån att man sätter ett spel som alla är trygga i, eller vad känner du runt det där?
Jag tycker, som du var inne på, jag tycker att den mentala bilden, det måste man hämta från ett för en trygghet i spelet, att man har minimikrav på sig vad man ska göra på isen. Mm. Alla vet att utan puck så jobbar vi jobbar så. Mm. Det är alla överens om. Man är noggrann med... Sen kommer man aldrig ifrån att det blir spelläsning då och då. Då får man försöka rätta till de sakerna eftersom, utan att det för den skull blir för mycket så. Men jag tror att självförtroende och det mentala bilden hämtar man från ett... Det är min bild i alla fall, att man hämtar det från ett tydligt grumspel, och man får hämta självförtroende från de små grejerna. Inte börja gå in och köra hårnålar och tunnlar och dragningar till höger och vänster, utan man får hitta självförtroende från ett hårt jobb, sen får man bygga vidare därifrån. Det är min bild av det hela.
Hör du tar hit Honken Holmqvist dyker upp igen och är bra. Jag såg att han sett han både på TV och live i Almtuna. Hur har du tänkt där med coach? Det är alltså 2, som jag tycker, väldigt etablerade målvakter. Hur handskas du med det?
Stark har jag varit riktigt bra under säsongen här. Alla är jättenöjda med han. Honken har gjort framsteg i Almtuna och liksom hittat en harmoni i sitt spel. Så att... Det var självklart att de skulle stå en match var. Det var meningen att Honken skulle stå mot Linköping också, men nu blev han sjuk. Så att... Vi ville ge alla en fair chans, och vi tycker att de är likvärdiga målvakter. Jag litar på Honken, jag litar på Starkey. Men tyvärr blev han sjuk nu. Starkey stått, och han har varit riktigt bra, så att vi är inte oroliga på något sätt där. Men det är fördelen att ha igång båda målvakterna. Sen är det ju, får det inte bli en för stor kvalitetsskillnad, då håller det inte att spela. Dela på det, men är det liksom... Jag tror att man, det är så tätt med matcher, så att jag tror att man kan... fokusera bättre om man kan stå varann en match och alla båda kan acceptera det. Vi har snackat om det där också, men vi får se hur det blir. Nu ska starten stå i mål i alla fall.
Han var ute och körde extra, såg jag då.
Ja, nej, men han gillar att träna och liksom, det är positivt.
Du var samarbetet med Stefan Bengtsén, sportchef. Hur ser det ut? Är han med och fyller på med historien eller tittar han varje träning? Hur jobbar ni tre ledare ihop med sportchefen? Hur funkar det?
Vi har fått ganska fria tyglar att för de ville också få till en förändring. Vi har fått fria tyglar liksom att sätta vårt spel och Janne Larsson har varit grymt behjälplig med ställt upp, och det var viktigt att få ha han kvar så att han kan hjälpa oss med vissa bitar, så saker och ting har varit, vissa saker har varit bra, de vill ju fortsätta ta med oss. Stefan har inte något, är inte mer hockeymässigt att operera så, utan han är mer ett stöd för oss, stå och prata spelare och lite grann så. Men rent hockeymässigt så är det jag, Janne och Petter som har egentligen full makt.
Ja. Fyra matcher spelade, det kan säkert vara någon fight till innan vi kör ut det här på podden. Vad är det du vill se i nästa steg? När du spelar tre bra matcher, Linköping här, när vi gör den här podden som du var missnöjd med. Vad vill du se att man fortsätter med, Bulan?
Nej, som du sa, tre bra matcher. Sista matchen mot Linköping gjorde vi lite för många misstag och inte riktigt vakna i agerandet där ute. Men första tre matcherna riktigt bra. Det borde vi ha haft mer än en poäng. Jag tycker det känns väldigt orättvist. Men nu är läget så är det. Vi har tagit väldigt magert med poäng i det läge vi är i. Men vi litar på att det spelet ska leda oss rätt så småningom. Vi har haft tre svåra borta matcher. Vi har haft en hemmamatch. Vi har ju satt problem hela året med otroliga problem med bortaspelet. Tyvärr har vi inte lyckats förändra det. Men jag är helt övertygad om att det kommer att komma. Jag är helt övertygad om att det kommer att komma. Nu har vi match mot Frölunda imorgon här. Och den matchen känns ju, den är ju såklart viktig för oss. Men samtidigt gäller det att fokusera på det vi ska göra på isen. Inte gå, det hjälper oss inte att gå och titta i tabellen och säga vi måste vinna. Det blir liksom en... vi måste ta tag i vår prestation och lita på att den ska leda oss till poäng framöver.
55 matcher kommer vara spelad här om någon månad. Vad hamnar det då någonstans i tabellen, tror du?
Jag tror att vi hamnar på 9 eller 10.
Mm. Och så blir det play-in och så får du möta Luleå i kvartsfinalen och liknande där. Säger de det?
Ja, nej, du, nu behöver inte gå händelserna i förväg där. Utan det, vi har matchen imorgon, det är den som är fokus på just nu.
Du, vad tycker du om mig då?
Ja, jag tycker att du är duktig i tv. Nej, du säljer produkten hockey på ett bra sätt.
Ja, jag hade gärna haft dig i mitt lag också under alla år.
du skulle inte vilja ha mig, vet du. Carl Fabricius berättade en episod en gång, jag kommer inte ihåg. Jag var lite känslig av det själv. Vi hade några tränare som inte... Jag delar väl kanske inte riktigt spelidén, så tränaren gick och kom till Kalle Fabricius och så. Jag spelade med Kalle Fabricius i samma kedja då. Så tränarna kom till Kalle Fabricius och så. Kalle, nu är det styrningsväl. Nu får du ställa upp och styra varje gång. Och så när tränaren hade gått och sa till Kalle. Kalle, skit i dem. Checka stenhårt. Han var ju ung spelare då, så att han visste inte riktigt vilken ben han skulle stå på. Men han ville inte göra mig besviken, inte tränare besviken. Så jag vet inte vad han gjorde, men gjorde väl någonting mitt emellan. Det var en rolig episod som han berättade för mig nu.
Sa jag verkligen det? Har jag sagt det?
Ja, jag vet inte om jag tvivlar på att det är sant, men det kan hända att det ligger någonting i det.
Tusen tack för den här. Förresten, är det någonting du själv pratar om? Är det någonting som du känner att när du ändå har möjlighet att göra
det? Ja. Nej, jag tycker inte det.
Vad brinner var det för hobbies förresten? Innan vi, du drev gym?
Ja, det är gym tidigare. Men jag håller på lite med golf och tränar, spelar squash.
Mm. Lite, är det bra
mycket squash? Ja, ganska bra faktiskt. Ja. Jag måste säga, grunderna finns det hela tiden. Jag brukar ta lite uppehåll då, men det är ganska bra faktiskt. Ja, jag vet vem jämför man med.
Jo, men du tittar på dem där du spelar.
Jag kan spela. Golf, squash. Ja, nu blir det mycket i och med att man har haft barn som har varit unga. Att man har umgåtts mycket med familjen när man har varit hemma och så vidare. Men...
Du har ingen sån här nisch som Borken samlar på höga näskrukor och frimärken?
Jag har ju sjuk, jag vet inte, jag är lite paranoid eller vad man ska säga när det gäller engelsk fotboll. Jag kan alla arenor, hur mycket publiksiffror och så vidare, så det är ju värsta nördvarningen. Men jag gillar fotboll, det är en stor portion. Jag tycker det finns mycket likheter i spel, många saker som man kan dra nytta av i hockey. Men jag gillar engelsk fotboll, så att jag är nästan lite nördvarning på mig.
Du brukar åka och kika på fighter ibland, vilket favoritlag har du förresten?
Jag håller på Arsenal. Men ja, jag har sett Arsenal faktiskt bara en. Jag har sett en Premier League-match. Men det är lite nördvarning där. Jag kan lite väl mycket för att man ska vara rankad som helt normal. Ställ en fråga för dig.
Ja, jag är ju ruggigt dålig.
Ja, men då stryker vi. Jag skulle ändå kunna svara på det.
Engelsk fotboll, jag låg alltid hemma, alltså för många, många år sedan, det var Tipp Extra, då var det Charlie George och alltså jag, då var det på...
Derby, Arsenal spelade
George Jordan, vad spelade han för lag?
Han spelade i
United.
Joe Jordan med tandlös.
Archie Gemmill, vad lirade han någonstans för länge sedan?
Han spelade i Leeds.
Ja.
Jag vet inte, det var ju inte gammal då, när det här, alltså, men någonstans så vissa saker etsar sig fast i mig på ett konstigt sätt och jag vet inte varför. Men det är väl så med vissa, när man har en fallenhet för vissa, eller ett intresse för vissa saker, det är nästan obehagligt.
Och jag är sån här detaljkille när det gäller utrustning i hockey, så Roll Eriksson skridskor i VM i Wien 76.
Ja, det är inte lika bra.
Och du...
Laddan,
Han hade Adidas-skridskor med de här tre ränderna längst fram som Bengt Lundman
har. Jajamän, självlysande ränder.
Och så hade han ny light-skener. Och så hade han CSM-handskar också i gul-blå, kommer jag ihåg. Sånt där jag fattar inte.
Mats Åhlberg, kommer du ihåg hans skridskor?
Ja, för tusen. Den blåa,
plast,
PO Brasa, titan, de röda.
Ja, just det.
Micke Lindholm hade sån också när han spelade av ung. Det sa på hans skridskåkning, sa han. Det gick ett åka. Nej, vad häftigt. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid.
Absolut.
Jättesnällt.
Jajamän.